så får vi hilse på hverandre med nåde og fred fra Gud vår Fader og fra den Herren Jesus. Mange av oss var jo samlet i går kveld omkring Guds ord. Og vi er nå også samlet i Jesu navn og i bønnens ånd, innenfor den allmektige Guds øyne og innenfor hans hellige ord. I bønn og håp om at Gud selv måtte velsigne vårt samvær. At han måtte gjøre sitt ord levende for oss, så vi kunne få oppbyggelse og trøst, lærdom og veiledning her under veien og vandringen, så vi kunne få styrke og frimodighet til å fortsette vår vandring imot himmelens hjemland som vi er på vei imot. Søndagen som vi nå har er jo den første søndagen i faste, som også kalles for fastelavnssøndag. Og mange av de tekstene taler jo om Jesu vandring opp imot Jerusalem og det Jesus måtte gå igjennom når han i vårt sted måtte gå den tunge korsets vei. Når han i lydighet til sin himmelske fader tok på seg alt det som vi egentlig burde bære av. Både den lovoppfyllelse som Jesus oppfylte for oss, den fullkomne vandring som han vandret for oss, og hans dyrebare soning av våre synder der på Golgata. Vi skal lese om en mann som også er en av tekstene for denne søndagen, som også reiste opp til Jerusalem. Det var jo sånn at ifra eldgammel tid så hadde Gud befalt at hans folk skulle reise 3 ganger for året opp til Jerusalem for å tilbe, for å søke Herren og for å påkalle Herrens navn. Jerusalem var jo en by som var bygd opp på en høyd. Og menneskene som gikk, det kan vi lese om blant annet i salme 121, så sang man disse Davids salmer i håp om at de der skulle møte Gud i hans nåde. At Gud der skulle åpenbare sin hellige vilje, og at Gud der skulle lære dem hva angår tid og evighet. Den personen som vi nå skal lese om, han gjorde også en sånn reise til Jerusalem. Men han reiste hjem uten å finne den hjelpen som hans sjel lengtet etter. Menneskene tenkte på Jesu tid at Jerusalem er det stedet som han skal tilbe. Men da lærer Jesus å påminne dem at de sanne tilbedere dem påkaller og tilber Gud i ånd og i sannhet. Altså ikke Gud bundet til Jerusalem eller bare til et spesielt sted der han vil møte menneskene. Men han vil møte dem der han selv åpenbarer seg. Og han åpenbarer seg først og fremst, som Jesus også taler om, der hans egne kommer sammen. Der Jesus får være midtpunktet. Og der evangeliets ord får forkynnes, både i lov og evangeliet, så mennesket blir vekt opp til en sann synserkjennelse, så mennesket blir søkende og vil nå lengte etter Gud, og at det lengtende mennesket også kan finne trøst når det får høre evangeliets ord om syndens forlatelse for Jesu navns skyld og på grunn av det blod som han måtte utgyte på Golgata. Vi leser da fra Apostlenes gjerning 8. kapittel fra 26 og ut kapitlet. Ordet lyder i Jesu navn. Men en Herrens engel talte til Filipp og sa: bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde. Filipp brøt opp og dro av sted og se en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattekammer hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemveien og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Filipp: gå dit og hold deg nær til vognen. Filipp løp da bort til og hørte at han leste profeten Jesajas og sa: skjønner du det du leser? Han svarte: hvordan skulle jeg vel det uten at noen rettleder meg? Og han sa til Filipp, og han ba Filipp stige ned og sette seg sammen med ham. Men det avsnitt i skriften som han läste var detta: som ett får blev han fört bort till att slaktas, och lik ett lamm som är stumt för den som klipper det, slik öppnet han icke sin mun. I hans förnedelse blev domen över han tagit bort, och vem kan fortälla om hans ett, för hans liv blev tagit bort ifrån jorden. Hoffmannen sa då till Filip: jag ber dig, si mig, vem var det profeten säger ett dom? Är det om sig själv eller en annan? Då tog Filip till ordet, och i det han gick ut ifrån detta skriftstede förkynte han evangeliet om Jesus för ham. Och mens de ännu körte fram langs vägen, då kom de till ett ställe där det var vann, och hoffmannen sa: se, här är vann, vad är till hinder för att jag blir dött? Och Filip sa: tror du av hela ditt hjärta så kan det ske. Men han svarte och sa: jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Så bød han att stansa vagnen, och de steg bägge ner i vannet, både Filip och hoffmannen, och han döpte ham. Men då de steg upp av vannet rycket Herrens son Filip bort, och hoffmannen såg ham icke längre, för han drog sin väg med glädje. Men Filip blev funnet i Astod. Han drog genom alla byarna och förkynte evangeliet helt till han kom till Caesarea. Detta var ditt ord, helige Fader. Helige du oss i din sannhet. Ditt ord är evig sannhet. Amen. Denne Filip som vi läste om, han var egentligen satt som en Herrens apostel. Han var satt som en tjänare för att ta sig av de fattiga, de som hade nöd och de som hade vansker där. För vi minns ju att aposteln valde ut de här männen som var fulla av Guds son och som hade ett gott vittnesbud. Det krävdes av de som skulle arbeta i Guds rike, så icke Guds namn skulle bli spottat. Men vi märker det också att Gud hade icke bundit sig till att hans ord bara skulle förkynnas av hans heliga apostlar. Men ett vart Guds barn som hade fått Guds heliga ånd har också nöd för att människor skulle bli frälst. Så att Filip han skilt icke på om han gjorde en barmhjärtighetsgave eller om han ledde människor till en levande tro på frälsen Jesus Kristus. Och vi kan ju ställa spörsmålet: finns det något större barmhjärtighetsgave än det, än att man leder en synder till att komma fri ifrån sina synder, till att få del i Guds välsignelse, till att få del i evig liv och salighet? Det är liksom Jesu huvuduppgave här på jorden. Nettopp därför kom Jesus. Och så om Jesus gjorde många tegn och under, så om han helbredde många människor som i sig själv var stort och dyrbart för dem som blev frisk, så var likaväl Jesus sin huvuduppgave det att människan skulle bli frälst. Och jag tänker, kära kristna vänner, Gud ge att det skulle vara sån också för oss, att vi skulle ha en sån brännande nöd för våra medmänniska, att också vi skulle tänka: hvordan kan vi hjälpa dem som att de till slut kunde få en frälst själ? Det gäller våra barn och det gäller våra barnbarn och det gäller alla som vi har omkring oss, att vi skulle ha en sån edelgod tanke att vi verkligen skulle ha bränne för att de skulle bli frälst och inte gå evigt förtappt. För sån läser vi också att så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne för att ingen som tror på han ska gå förtappt men ha evig liv. Och nu texten vår vi läste upp, den fortäller oss så ett tillfälle där Gud kallar på ett människa som lever som Filip, nej, som Hoffmann levde i en som sökande. Han längtade helt säkert efter Gud. Och därför kanske han var av de gudfryktiga judarna eller gudfryktiga hedningarna som drog till Jerusalem för där i hopp om att han skulle få höra frälsens ord, i hopp om att han skulle få fred med Gud i en god samvittighet. Men där ser vi att frälsen låg icke varken i hans bönner, icke i hans resa till Jerusalem, icke i hans möte i templet, icke en gång när han i templet fick höra Moses och profeten och Guds ord blev läst upp. Man tänker så där att texten från Jesaja 53 var en text som man läste under lövhyttehöjtiden. Men nu är vi som sagt på väg mot den allra största höjtiden, som är påskhöjtiden, som också ska få oss på samma måte som i adventstiden och så tänka på Jesus som kom och lot sig föda. Så får vi tänka på Jesus som kom och lot sig slå, som Jesus som lot sig binde, Jesus som måtte lida därför att vi icke i evigheten ska behöva lida. Han som måtte dö för att vi ska få del i det eviga liv. Han som är frälsen och hoppet för oss. Och texten vår visar oss det att frälsens väg för Hoffmann och för vem som helst, den sker också genom Guds nådes anordning, genom Guds nådes väg till frälse, där Gud brukar sina tjänare, som Filip var en tjänare, för att lösa Hoffmann ifrån synda och för att förmedla evangeliets frälse. Hoffmann läste, som vi la märke till i texten, dyrbara utläggelser hos profeten Jesajas från det 53 kapitel som fortäller om den lidande Messias, den lidande Kristus, som Jesajas ser lika som med troens öje, tydlig och klart, lika närmast som om han skulle ha stått där vid Jesus sida i Getsemane, på Golgata, på uppståndelsens berg. Så förklarar Jesaja så dyrbart och så levande, som bara Guds ord alene kan levandegöra Guds ord. Och det är också en annan hemlighet som vi alltid behöver att huska. Hoffmann, även om han läste Guds ord, så kunde han allikevel liksom inte få del i det. Han kunde inte fatta det andliga innehållet i det. Och han säger så ydmykt att även om han läste det, så säger han, hvordan kan han förstå det utan att någon också förklarar det för honom? Men det vi också lärde oss av texten är att det skedde i den tid. Men nöjaktigt detsamma, på samma måte som Gud brukte Filip, så vill han bruka dig och så vill han bruka mig. Han förväntade att Filip skulle vara lydig när Guds ord talte till han. Och Filip var lydig, för han förstod det strax. Han hörde sannsynligtvis en röst. Och han förstod att nu är det Gud som talar. Nu har Gud en uppgave för han. Nu har Gud ett människa som ska möta han på hans väg. Ett människa som han ska uppsöka. Därför att han skulle hjälpa nettopp det människa till fred med Gud. Och på samma måte så behöver oss vi be Gud att Gud skulle också sända sådana människa i våras väg och i våras liv, att vi kunde vara en näste för dem, att vi kunde vara en evangelist för dem, som skulle kunna våga närma sig dem med oss pörra. Hvordan står det till med dig, kära bror eller syster? Har du tänkt på evighetens saker? Har du tänkt på att du är också bara en stund som du lever här på jord? Och så kommer en dag när vi människor ska stå till regnskap. Gud vill bruka dig och mig. Och jag tänker, vi har säkert många när vi har varit sökt av Gud. Gud har inget problem med att banke på hjärtedörren. Gud har inget problem att väcka upp. Och Gud har inget problem med att visa lovens krav så den sönder grus i hjärtat, som man ser att man är förtappt. Men når det gjelder å formidle frelsen, så vil Gud bruke nettopp deg og meg, at vi skulle være som sendebud i Kristi sted. At vi skulle kunne si at det er sant, du er en synder, men du behøver allikevel ikke å dø for dine synders skyld, derfor at Jesus døde i ditt sted. Du får tro på den korsfeste oppstandne Jesus, og han vil vi forkynne. Og så får vi på samme måte også som Philip, får vi ta utgangspunkt i nettopp det som det andre mennesket kanskje går og tenker på. At hva betyr nå det her Guds ord? Hva er egentlig Guds hellige ånds hensikt med det som står skrevet? Sånn i det her tilfellet med fra Esaias 53 om Jesus, det lidende Guds lam, han som går liksom et får for å la seg slakte. Han var still innenfor dem som skulle klippe han. Han gjorde ingen motstand. Han lot seg binde. Han lot seg slå. Han lot seg bespotte og forakte. Og så gikk han lydighetens vei for å vinne frelse og salighet for oss. Og nå når Gud brukte sine engel for å tale til Philip, så sier Philip ganske tydelig adresse: bryt opp og dra imot sør til den vei som går ned ifra Jerusalem imot Gaza. Og det var en ganske lang veistrekning, og Philip han går den veien, og han visste ikke hvem, hvilke mennesker han skulle møte, men han skjønte at Gud har en oppgave lagt foran han som han nu skal vise lydighet til. Gud har nu ett menneske som han kommer til å møte, som han skal være en hjelp til, en som han skal formidle frelsens budskap for. Og Philip han kunne ikke forberede seg, og Philip hadde ikke noe behov for å forberede seg, for han visste det at Gud har nok ord, og Gud har den hjelpen som behøves da. Men han visste lydighet, og han går da. Og det var en øde vei. Og sikkert da, når Hoffmann vandrer på den här öde vägen, så var det säkert mycket bekymring och massa tankar. Han hade varit i Jerusalem och han sitter på vagnen på vägen långa vägen hem mot Etiopia, mot hedningelandet, och kanske skuffa. Åter en gång har han varit i Jerusalem för att tillbe. Och på nytt igen så må han bara dra hem utan att få den hjälpen som han sökte. Vill icke Gud höra min bön? Och han hade fått tak i, icke en hel bibel, men han hade fått tak i en bokrull. För bibeln på den tiden var bara skrevet på sådana pergamentrullar. Och där var en sån bokrull som han rullade samman. Och en del utav Esaias bok. Philip drar upp och så går han till det stället. Och så ser han där en hoffman. Han skönte det var inte någon vem som helst. Och hoffe, det är ju slottet. Det var en som hade en hög stilling, en hög position. Och om vi tänker att det skulle komma en kanske ifrån en kongelig eller adelssläkt, så spörs det hur frimodig vi hade varit och fortalt den enkla bibelska sannhet att det gäller höj och lav, det gäller kung Salomo som det gäller den allra fattigaste människa, att vägen till frälse den är lik för höj och lav, för rik och fattig. Gud gör inte forskjell, men han gjorde en forskjell, och det var det att en hedning kunde få del i frälsen. Och kanske Hoffmann gick och tänkte på det. För på grundspråket gräsk så heter det att han var en sån typ, det kallas en evenuk. En sån som efter, jag menar det, Esaias 56, som inte hade rätt till att tillhöra Guds rike. Om vi tänker, kära kristna vänner, vi är akkurat av de samma hedningefolken som upprinnelig ikke hadde noe rett til å tilhøre Guds rike. Derfor at frälsen i utgångspunktet hörte judefolket till. Men Jesu frälsen gällt oberoende av, oavhängig av vilken nationalitet man hör är. Men en vär som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Och därför så läste han oss i hopp och bön. Men nu verkar vi. Gud hade en plan. Och Gud, han visste hur han skulle sända hjälpen. För Gud är ingenting omöjligt. Gud kan tala till vår hjärta. Han kan påminna oss att där har du en, ett människa som behöver din hjälp. Ett människa som längtar efter fred med Gud. Ett människa som inte vet kosten för fred med Gud i en god samvittighet. På vilken måte får mina synder förlatt? På vilken måte kan jag få min onda anklagande samvittighet till att bli stille? Och jag tror det, kära kristne bror och syster, att helt säkert i löpet av livet så har de också mött någon människa som de har fått lov att leda till kristendomen. Som de har fått lov att förkynna evangeliet till, frälsens budskap, som de har fått lov att vittna syndens förlåtelse och föra, varit ett Guds redskap för att föra det människa från mörket till lyset, från Satans kraft till Gud. I väckelsens begynnelse så hade man inte så stor krav till att man måste vara predikant för att få leda människan till Gud. Lestadius hade sett en brand i alla människor när de själva hade kommit till frälse. Så var det deras uppgave att hjälpa andra människor till fred med Gud. Och man spurt inte, är jag värdig eller inte värdig? Men man hade en nöd för andra människors frälse. Och man fryktade inte heller för att någon ska börja tänka, jag vill bli en talare, han vill bli en talare. Eller hon är en kvinna, det passar inte sig för henne. Och påminne och vägleda människa till fred med Gud. Men en vär tjänte och utförde sin uppgave när Guds ord påminte och när Guds ord ledade. Idag är vi kommit in i en sån otrolig civiliserad tid och allt ska vara så i ordna forma och allt ska vara så korrekt att ingen vågar liksom och vara frimodig kristen. Man är bara rädd att de ska säga, vad tror du egentligen? Vem tror du egentligen att du är? Och vad rätt har du till att snacka Guds ord och påminna den ena och den andra? Jag tror vi har behov, visst vi hoppar och önskar att väckelsen ska spresa och överleva. Att vi sänker lite grann den här tärskeln lite som... Att vi vågar att vara fri och att vi vågar att sprida ut den goda säden. Och vi kan inte kräva att det ska bli något växa. Vi kan inte förvänta att människan ska omvända oss. Men vi ska bara vara tro till det kall som Gud har kallt. Därför roar så Filip av sted. Och så kommer han till när det höje ämbetsman. Som hade tillsyn med hela skattekammaren hos den etiopiske dronning Kandake. Han som var kommit till Jerusalem för att tillbe. Och nu var han som vi nämnde på jämven. Och han satt i vagnen sin och han läste profeten Esaias. Och han läste inte stille, men han läste höjt. Och det var säkert inte alla människor på den tiden som kunde läsa. Absolut inte. Det var väldigt sjeldent att människan egentligen hade lärt läsekunsten. Och det var absolut inte alla som hade en bibel eller delar av en bibel man kunde läsa ifrån. Men Hoffmann han hade kanske allereden nu när han hade rejst i Jerusalem klart att få tak, lyktes och få tak i Guds ord. Och så sitter han i spänning och läser. Vilka budskap är det som Guds ord har till mig? Och kanske han också bara, Gud må du uppenbara ditt härliga ord. Och så kanske han insåg att jag förstår inte. Det här är dypa saker. Det är vanskliga saker att förstå om det här är lamme och som både skulle slaktas och klippas. Och det lamme som måste dö och offring och allt sånt. Kanske han förstod sig lite på på den yttre gudstjeneste og yttre offerhandlinger. Men det hadde ikke gått opp for han, Jesu soningstød, og slettes ikke Jesu oppstandelse. Det hadde ikke gått opp for han at det blod som Jesus måtte offre på Golgata, det var der i som syndens forlatelse fantes, og det var der i som liv og salighet bestod i. Men nu kommer Philip dit och så lytter Philip. Han kommer kanske, det står inte något, men i alla fall like Hoffman märker till han. Kanske Philip kommer bakifrån så hör han läser. Och vagnen gick så sagt att Philip klart oss passerade där vid sidan av den. Och så vågar han att ta frimodighet och spörre av han. Han går bort till, hört han läste profeten Isaias. Og så stiller han spørsmål. Skjønner du det du leser? På en måte virker det jo litt uhøflig. Der sitter en avkongelig kanskje slekt av en høy, mye høyere enn den lave diakon Philip. Forstår du det du leser? Men Philip han visste det at det å skjønne Guds ord, det har ikke noe med det her sivilstand å gjøre, eller det hvor lært man er, og hvor vis man er, og hvor forstandig man er. Men Philip han skjønte det at Guds ord går ikke an å forstå. Dybden i Guds ord går ikke an å forstå på annen måte enn at Guds ånd får åpenbare det for ham. Og nå, i dette tilfellet, så brukte Guds ånd Philip først til å påminne han. Der finnes et menneske som behøver deg og din hjelp. Der er et menneske som du behøver å veilede. Og nå var liksom alt lagt til rette. Han behøvde ikke Philip å søke tekst en gang for hva han skulle forklare. For han hørte bare at han leste profeten Isaias. Dyphet og hemmelighet som hadde med frelsens og forsoningens hemmelighet å gjøre. Og forsoningens hemmelighet er jo egentlig Kristus i kjød, Gud som måtte bli et menneske, at en uskyldig måtte dø i den skyldige sted, at en måtte gi sitt liv for at andre skulle få leve, at vetekornet måtte falle i jorden og dø for at det skulle begynne å spire, at en skulle bli forbannet for at vi skal bli velsignet. Det er frelsens hemmelighet som ikke kjød og blod forstår, som er en dårskap og en forargelsessten og en anstøtsklippe for nesten alle og enhver. Ja, for alle som ikke Guds lov har fått vekke og knuse og skape og gjøre til synder. Så forakter man liksom Jesu og Jesu død på korset. Og sånn var det jo for jødene. Det fantes ingen større gudsbespottelse enn at man lærte at frelsen lå i at en måtte dø for mange. Men som vi husker, var det ikke Pilatus som kom med denne bekjennelsen. Men det var jo egentlig en profeti. Jesus måtte dø for at vi skal få leve. Og det er jo hemmeligheten i Guds ord også, som vi også får ta til oss så nært, at vi får påminne oss på nytt og på nytt. Vi behøver ikke bare en gang i året leve liksom i fastetida, i påminnelse om hvorfor Jesus måtte fødes, hvorfor Jesus måtte lide, hvorfor Jesus måtte dø, og hvilken nytt og velsignelse det er i Jesu oppstandelse, hvilken kraft det er i når Gud oppreiste frelsen Jesus ifra de døde, når døden måtte gi opp sin makt. Og nå den her lærde Hoffmann, han protesterte ikke, selv om Philip spør, forstår du det du leste? Men han var ydmyk. Nei, det er nok sant det. Jeg skjønner nok ikke det du leser. Det er umulig. Hvor mye jeg innleser, hvor mye jeg inngrubler på det, så kan jeg bare ikke forstå frelsens hemmelighet. Men jeg forstår det at du er en Guds mann, Gud har kallt dig och Guds helige ande har påmint dig att du ska nu komma hit för att hjälpa mig ifrån min syndenöd. Hjälpa mig ut ifrån min eländiga tillstånd för att leda mig till lyset och för att leda mig till Gud. Hvordan kan jag förstå utan att någon förklarar det för mig? Han stötte inte Guds redskap väck och sa, jag behöver ingen människa. Jag ordnar mitt förhåll med Gud. Jag klarar mig bra med Bibeln på tomansord för Gud. Nej, han sa inte det. Han var ydmyk och han var hjälpeträngande. Kom upp, stig upp i vagnen, sätt det här vid sidan av mig. Förklar för mig på en så enkel måte försoningens hemlighet att mitt hjärta också kan förstå det. Och så tar Filip utgångspunkt i texten ifrån Esaias 53. Och vi vet inte vad han förklarat och vi vet inte hur lång tid han brutte på det. Men vi förstår att det var ett dyrbart möte. För jag tänker den var och en av oss när det gick upp för oss. Att det var ju nettopp i mitt steg Jesus kom. Om icke andra skulle ha behov för Jesus och hans frälse så har i alla fall här behov för det. Om icke andra ser nytten att Jesus måtte gå i död så har i alla fall här funnit liv och är i evig salighet i Jesus soningsdöd för mig. Och jag tänker också att vi har varit glada för det Guds sändebud i Kristus, det som vi så Gud har sänt för oss, att där har fantes människor som har brytt sig av oss, som inte har flit och bagatelliserat oss, som inte har liksom gått din väg. Förstår du inte en gång det där? Känner du ingenting av hemligheten? Nej, man kan inte hjälpa någon människa med stolthet. Vi kan inte hjälpa någon människa ovanifrån, men vi må minst på samma nivå. Och hör kära kristna vän, Jesus nöjde sig inte med att han kom på samma nivå som oss. Men han ydmykade sig mycket, mycket lavare än oss. Jag tänker så att när vi också möter en synder. Och jag har också mött en del synder. Och kanske vi ser synder som vi ser. Oj, de har så anstötande utseende. Kanske de ser ut så att vi skämmes, att ska vi hjälpa sådana människor som är malt och som är på alla måter mejka och som kanske har en sån yttre fasad som kanske kan tyda på att nej, de kan ju väl inte ha någon gudsfrykt i här människor. Men Gud spör inte efter det. Gud spör först och främst efter hjärtat. Och därför må så vi ydmyka oss så lavt att vi ser att i allt den här prakt och vackerhet och yttre fasader så är det ett stackars människa som Jesus har lidit för, som Jesus vill frälsa och hjälpa. Och om vi på den måten i ydmykhet kan möta oss syndare som vill förstå oss, så öppnar oss vi upp våra stör, så vågar vi som Hoffman och säga att ja, kom nu in till mig, sätt dig nu ner och förklara Guds ord för mig. Hjälp mig stackare som inte förstår något. Och då är vi glada och tacknämliga för allt den hjälpen vi kan få. Och då är vi också glada, även om vi också kanske får höra ett ord som visar att vi må verkligen ydmyka oss för att kunna ta emot, för att vara värdig till att kunna ta emot. Det avsnitt som Filip läste var från skriften var detta. Som ett får blir han fört för att slaktas och lik ett lamm som är stumt för den som klipper det, slik åpnet han icke sin mun. I hans förnedrelse blev domen över han tagit bort och vem kan fortälla hans ett för hans liv blir tagit bort ifrån jord. Där skulle säkert varit många ting som vi också kunde stansa upp emot inför föran de här orden och föran de här texten, men vi har icke tid och kanske icke behov heller den här gången, men vi får ju säkert, om Gud ger oss påskhögtiden, så får vi säkert närmare höra om och närmare läsa om innehållet i det. Så ställer Hoffman ett spörsmål. Jag ber dig, si mig, vem är det profeten ger detta om? Är det om sig själv eller är det en annan? Och då öppnar liksom Hoffman ända en ny dörr till att kunna fortälla om Jesus. Filip tog till ordet då. Han behövde inte tränga sig på, men han, efter vart som Hoffman bad han komma närmare. Närmare sitt hjärta så ville Filip vägleda och förklara för honom. Så säger han sån, innan han gick ut, utgick av detta skriftste förkyntan evangelie om Jesus för honom. Till det här i Apostlens gärning kan vi läsa om Filip, som vi läser om de andra apostlarna. De hade en, den som kallas för den första kristna trosbekännelse. Vi känner ju trosbekännelsen som vi finner samlad i den apostoliska trosbekännelsen och de olika tre mest kända trosbekännelserna. Men den absolut första trosbekännelsen som apostlarna hade, den var så enkel. Och det var det som var kärn i apostlarnas förkynnelse, att utifrån skriften så skulle de kunna bevisa att Jesus är Kristus. Jesus är Messias. Jesus är Guds son. Jesus är Gud, människosön som har kommit ner ifrån himlen för att frälsa alla som tror, alla som vill ta emot honom. Och med utgångspunkt i Gamla testamentet. För Gamla testamentet fortäller otroligt mycket om det Nya testamentet. Och Gamla testamentet liksom pekar fram på Jesus. Och Nya testamentet pekar tillbaka att här är han som Moses skrev om. Här är han som David psalmen skriver och fortäller om. Här gick det och det skriftstoriet i uppfyllelse. Och när Jesus också hänger på korset så alla dessa Jesu bönna, det var ju också hänvisningar till profetor i Gamla testamentet som gick i uppfyllelse, eller det vi här läste utifrån detta skriftste förkynte Filip evangeliet för han, alltså om Jesus honingsdöd på korset, om blodet, om navnet Jesus och om syndens förlåtelse vid hans namn. Så kör han vidare på vägen framöver och då tänker man sån att helt säkert har Filip lärt till Hoffman att Jesus påminnte att världen som tror på han och blir döpt ska bli frälst. Alltså att dopen är instift av frälsen Jesus Kristus kör. Först troen, en levande tro som Gud virker igenom evangeliet. Och genom förkynnelsen och genom den heliga ånden. Och när människa har fått del i en levande tro. När människa har blivit ett Guds barn, då har det också rätt till nådegaven. Och en av nådemidlan. Och en av nådemidlan var ju dopen. Och därför när det kommer till stället som det var vann så säger Hoffman till Filip. Se här är vann. Vad är till hinder för att jag ska bli döpt? Och där kommer ju också ett viktigt vers fram här hos Filip. Det är att hon tror. Ingen nådemiddel kan hjälpa utan troen. Det ser vi också med röven på kors. Han fick inte del i dopens eller nattvärdens nådemiddel. Men han fick del i troen. Och därför fick han också höra orden av Jesus att sannolikt, idag ska du bli med mig i paradis. Och därför säger också Filip till honom, Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Så svarer han, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Det var en stor bekjennelse. En prest i Moenio som heter Thomas Pauter, han forteller i det tale. Han kommer en gang inn på sykehuset på et sykebesøk. Og det var et menneske som han ikke visste eller kjente til, og han visste i alle fall ikke at det der mennesket hadde kommet til troen. Og så stiller han spørsmålet om av det mennesket, om han tror på Gud. Så leser den herre mannen, han sier til han, ja, jeg tror at Jesus er Guds sønn. Han tror at Kristus er Guds Messias, Guds salte. Og så leser han videre opp trosbekjennelsen, at de tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordskaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånden, født av Jomfru Maria, og så videre. Og så tenkte Pauter i sånt her, hva kan han mer kreve, at når det mennesket vil tro, så fikk han også velsigne det mennesket. Så enkel er himmelen min, at hvis vi tror at Jesus kom i mitt sted, hvis vi tror at Jesus har sonet min synd, hvis vi tror at Jesus er den som har åpnet himmelveien for meg, at han har berett et sted i himmelen for oss, og vi holder fast ved troen i det herre håpet, så skal håpet aldri bli til skamme, så kan vi være 100% sikre at vi skal seire ved vitnesbyrdets ord og ved lammets blodskraft. Da skal også vi en gang få komme til himmelen. Da skal vi også komme hjem for å takke og love og prise Gud. Og det er jo det som er våres håp, og det er det som er våres lengsel også, at Gud skulle holde sin beskyttelse over oss. Så fortelles det videre her, Philip ble døpt, nei, Hoffmann ble døpt, og da ble liksom Philip helt overflødig. Nå hadde han vært et redskap. Nå hadde han fått ført et menneske til en levende tro. Nå hadde han fått formidlet også dåpen i Jesu Kristi navn. Og nå tok Guds ånd også tak i Philip, og det står at Guds ånd rykket han bort. Og Hoffmann, han så han ikke mer, men han hadde Jesus. Og det er litt av det samme som på forklarelsesberget også, at Moses og Elias ble tatt bort, og det var bare Jesus tilbake. Sånn var det også for Hoffmann. Philip ble rykket bort. Guds ånd hadde nå tatt del i hans hjerte. Troen og Guds rike hadde kommet til ham. Og man vet ikke, men en av, jeg tror han heter Irenus, en av de her kirkefedrene fra helt til første århundre, mener at han ble en av de som ble et Guds redskap som forkynte evangeliet blant hedningefolket der i Etiopia, sånn at også dem ble frelst. Og sånn ser vi at Gud kan virke her på jord. Han kaller en til sitt redskap. Han bruker et menneske for å løse det fra sine synder til å formidle frelsens budskap. Og så kan han bruke det mennesket igjen til å hjelpe andre. Og på den måten så går liksom velsignelsen i Guds rike fremover. Og Hoffmann, han var glad. Han fortsatte videre fremover med glede, som det står. Mens Philip, han ble funnet langt unna. Jeg har vært lest om at det skal være i hvert fall 20-30-40 kilometer lengre bort til nære Astod. Dit Guds ånd tok han og flyttet han rett og slett uten at han behøvde å gå på sine ben. Og han dro gjennom alle byene. Og han var ikke fornøyd med at han hadde vunnet én for himmel og salighet. For han visste det at evangeliet er Guds frelse, kraft til frelse for det verden som tror. Og nå gikk Philip frem i bønn og i håp at kjære Gud, om du ser at du kan bruke meg til flere mennesker, enkeltmennesker, kanskje ikke for 1000 mennesker, kanskje ikke for 100, kanskje ikke for 10, men kanskje bare for 1. Och kanske, kära Kristi vän, vi också ska vara så ydmyka att vi ska inte be om något stort. Kanske vi bara ber om att Gud leder ett människa till oss nu. Och kanske ett annat gång så vi kan få vara en medmänniska, en Kristus för, så vi kan få förmedla frälst. Och på den måten så sker också att Guds rike får framgång och Guds namn får välsignelse. Himmelske Fader, må du välsigna vårt ord. Må du bruka oss som små, svaga, unyttiga redskap, men dog som så viktig att vi kunde förmedla frälsen. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.